Påve Franciscus död i sitt hem vid 88 års ålder på annan dag påsk. Diagnostiserades med dubbelsidig lunginflammation i februari och var inlagd 38 dagar på sjukhus. Påven är död. Påve Franciscus, som ledde den romersk-katolska kyrkan i mer än ett årtionde. Jag letade faktiskt i vårt arkiv efter inslaget där vi presenterar honom efter att han först blev påve. Jag brukar göra så ibland, en tillbakablick, men sen kom jag på efter en stund att det fanns inget sånt inslag för att han var redan påve när vi drog igång våra sändningar. Så att han är äldre än Radio Bubbla. Det är ganska gammalt. Det är imponerande, tycker jag. Hans företrädare var påve i 8 år. Men påven dessförinnan var ju påve i 27 år och sånt där. Så att jag vet inte exakt hur det egentligen ska utvärderas. Jag vet inte vad jag skrev, för jag letade i arkivet för att jag ville veta vad jag tyckte om påve Franciscus. Men eftersom jag hittade ingenting så jag är lite ställd. Kan du, Boris, säga några ord om Franciscus?
Ja, vi har ju faktiskt pratat om honom, men det var det mest om hans matvanor, hur osund
han
var.
Ja, han ville smita ut, ta av sig påverocken och gå ut och käka pizza på stan och sånt där. Generellt sett har det varit många saker som var mindre smickrande från just den här påven.
Det man kan, alltså, hade vi pratat om honom genom åren, då hade vi inte varit nådiga, men... Här i efterhand, jag är fortfarande inte nådig mot honom, så kan man nog ändå hålla någon räkning för att hur liberal han än var och hur många eftergifter han än gjorde åt den moderna tiden och dess obehagliga strömningar, så var han en stenhårt för det här med Satan, eller mot Satan. I sitt sista stora tal påpekar han ju att hans stora bekymmer var att folk inte fattat att djävulen var på riktigt. Och under sin tid så biffade han faktiskt upp exorcistavdelningen, man ska kalla den. Det förstärkte utbildningen. Det är ganska bra, tycker jag.
Jag noterar att jag snubblar lite där på jämför Satan eller mot Satan.
Ja, precis.
Du korrigerade det snabbt.
Men problemet är ju, som vi pratat om Peter Thiel, att ett kännetecken på antikrist är att han kommer att varna för Satan. Så att det där är lite... Det är inte lätt det där.
Faktum är, Boris, att vi fick kritik, det här var 2015, för att vi överrapporterar påven. Vi hade ett särskilt inslag den 11 juli 2015 där vi besvarade en lyssnarfråga om huruvida vi överrapporterar påven. Det är i alla fall en rubrik. Det är rubrik där vi diskuterar saken. Alltså det var väldigt mycket snack. Det var väldigt mycket snack faktiskt om påven, hans matvanor, pizzorna, att han skulle tugga på kokablad när han besökte Bolivia. Kommer du ihåg det?
Ja, just det minns jag faktiskt.
Ja, det var en boliviansk minister som påstod att påven gärna skulle tugga på kokablad. Det var lite tramsig bevakning. Det kanske var det vi fick kritik för. Ja. Jag är lite ställd vad jag ska säga om den här påven. Den stora diskussionen nu är så här, vem blir nästa påve? Jag undrar lite grann varför ska jag bry mig? Vad är det egentligen vi undrar över? När vi är nyfikna på vem ska bli nya påve? Är vi nyfikna på hans policies, vilken riktning han kommer föra kyrkan i? Kommer den nya påven vara extremt ond och sprida sin ondska med demonisk frenesi? Eller kommer han vara mer måttfullt ond och bara liksom ge mer slentrianmässigt stöd till allt som bryter ner vår civilisation inifrån? Det är ungefär det som är spannet av saker som kan hända. Från liksom en väldigt radikal påve som den vi hade nu senast, eller en så kallad konservativ påve som den förra påven kanske var ett exempel på. Oavsett så tror jag att vi kan vara helt säkra, rätta mig om jag har fel Boris, men jag tror att vi kan vara helt säkra på att påven, vem det än blir, kommer att stå på barrikaderna och kämpa för ökad massinvandring. Och att Europa måste lägga sig platt inför människor från tredje världen och ge bort våra länder till dem. Tvätta bruna människors fötter som påven brukar göra. Prata om hur välsignade vi är som har privilegiet att få hjälpa de här stackars människorna som flyr genom att ge dem allt vi har, allt våra förfäder har byggt upp. Franciscus är väldigt tydlig med det här, men också generellt, jag tror kardinalskollegiet är generellt, jag tror inte det finns några röster som höjs för återvandring, utan melodin som man sjunger där, det är snarare det här med att invandrare är en gåva. Det är en gåva till det europeiska samhället och framförallt såklart en gåva till kyrkan. Det betonas att migrationen är väldigt bra för kyrkan. Så det här, det är liksom inbyggt i den centrala katolska doktrinen nu. Om jag förstår snacket rätt.
Ja, men även man kan faktiskt, jag håller med dig, men man kan faktiskt glömma alla doktriner, teologier, encykliker och tänka och se den katolska kyrkan, för han är, det är en gigantisk apparat. Och den, alltså att hålla ihop den och se till att alla olika grenar och ordnar liksom har försörjningen bärgad, hur cyniskt den kan låta. Det är det viktiga, alltså man får inte spränga, splittra, man kan bråka, men det måste hållas ihop. Att hålla ihop den katolska kyrkan idag, det innebär ju till exempel att sittande påve, vare sig han är dominikan eller jesuit eller franciskaner, kan inte säga en sån sak som att nej, men vi är emot massinvandring i Europa. Det går inte. Han skulle ju stöta sig med en och en halv kontinent, om inte mer.
Mm.
Det är alltså den katolska kyrkan blir någon slags minsta gemensam. Det du beskrev i början är ju liksom dess problem. Antingen kan det vara fanatiskt omstörtare av gamla värden, sina egna värden. Eller så kan det vara en väldigt mild bromskloss på moderniteten. Men det kan aldrig vara något annat än modern. Därför att då sprängs den. Och ingen vill spränga den katolska kyrkan, förutom en och annan utbrytarsekt i Paris eller Australien. Men de är ju marginella.
Ja, jag märkte att motvilligheten att spränga kyrkan är oerhört stor. Men det är också en annan aspekt av det som är ganska fundamental, att en gång i tiden så var kyrkan en europeisk institution. Från början var det någonting annat, den kom inte från Europa ursprungligen, men etablerades i Rom. Det var en europeisk institution, dominerades av europeer och så vidare. Men nu är det inte så längre, utan nu har den romersk-katolska kyrkan, den har fler svarta än vita medlemmar i kyrkan globalt. Därför att det är i Afrika framförallt som man har sin stora tillväxt. Så att det är en kyrka som domineras helt och hållet organisatoriskt av tredje världen. Det är deras tillväxtmarknad.
Mm.
Så att det vore affärsmässigt självmord för kyrkan att inte appellera till bruna människor i tredje världen. Så att det är självklart det de gör. Det finns liksom multipla lager av incitament som dikterar att det måste bli så. Så att det som du säger, Boris, det är inte doktrin liksom. Det är någonting annat. Det är business. Men det är till och med så att den ledande kandidaten som beskrivs som en konservativ påve, den ledande konservativa påvekandidaten, han är en svart afrikan. Han heter Robert Sara, kommer från jag vet inte vilket land, men han är en sån här väldigt svart afrikan. En neger som andlig ledare för västvärldens viktigaste religiösa organisation. Det är vad konservatism betyder 2025. Nu har jag aldrig varit konservativ, men de som är det kanske ska ta sin liten funderare på vad de håller på med. Allra särskilt såklart folk som är en del av den katolska kyrkan. Vill du verkligen vara en del av en primärt afrikansk kyrka som i årtionden har kämpat för att afrikaner ska välla in över gränserna och ersätta de europeiska folken i sina hemländer, för att det är det bästa sättet att få fler medlemmar till kyrkan? Jag läste att jag tjatar om den här punkten. Jag vet att så här, för katoliker så finns det såklart andra överväganden. Det är så teologiska aspekter och så vidare. Men ärligt talat så kan man inte bortse från den där biten. Och det är inte precis en liten sak att en stor och mäktig organisation har absolut diametralt fel i vår tids största ödesfråga och aktivt arbetar för en katastrofal, destruktiv, djupt orättfärdig politik. Och rimligen då en extremt ondskefull politik. Jag gillar inte o-ordet som alla vet, men jag får tala latin med de lärde här och säga att det är en oerhört ondskefull politik de driver. Jag fattar att det finns andra saker med i bilden, men är de verkligen viktigare än att kyrkan eldar på för det mest ondskefulla och destruktiva projekt som vår civilisation någonsin har utsatts för? Och det finns nästan ingen starkare fanbärare för den här katastrofen än Vatikanen.
Nej, det, alltså jag skulle kunna tänka mig en annan katolsk kyrka där det faktiskt fungerade med katolicismen i Afrika. Men det tåget har liksom gått för ett bra tag sedan.
Ja, det skulle ju vara möjligt om man liksom man håller ett lite stramare format på kyrkan, vilket Vatikanen släppte för länge sedan nu, andra Vatikankonciliet och så vidare. Då hade man kanske kunnat hålla det lite tajtare, men då tror jag att man hade tappat den här fantastiska medlemstillväxten som man hade haft i Afrika, därför det hade bara inte appellerat till afrikanerna att behöva lägga sina traditionella häxkonster och sånt åt sidan och istället sitta och lyssna på någon trist vit snubbe som pratar latin längst fram i kyrkan.
Nej, alltså väldigt tidigt så gick kyrkan in i den här tillväxtmodellen. Det gäller liksom att räkna folk i bänkraderna. Så den katolska kyrkan i Afrika, den var ju oerhört mycket mer vidsynt när det gällde naturreligioners inlämmande i den katolska tron. Alltså man var väldigt överseende. Alltså i Europa brände man folk på bål för sånt som liksom var i Afrika, kom igen, bara du kommer på söndag klockan 11.
Lite beroende på vilken del av Vatikanens historia man tänker på egentligen. Men...
ja, fast det är... alltså, det där är... egentligen inte. Alltså, men det är samma sak där. Det är ju ordnarnas inställning som är så olika. Det beror på vilken orden som dominerade kring påven egentligen, men jesuiterna har alltid varit starka och jesuiterna har alltid haft den här tillväxtmodellen, alltså man trimmar européerna rätt hårt, även de som fick liksom gå in i orden, men man hade en väldigt vidsynt inställning mot svarta själar och röda i Latinamerika, så att de har varit väldigt pragmatiska eller dra till sig massorna med en stenhårt disciplinerad inåt. Vilket jag för sig gillar.
Ja.
På något sätt.
Jag tänker på delar av den tidigare kyrkohistorien. Jag har ju lite grann ett gott öga till katolicismen på sätt och vis. Som vi har pratat många gånger om Radio Bubblas historia. Så att det finns en del att säga om för katolicismen relativt protestantismen. Och en sån positiv sak som jag ser är att katolicismen är mindre kristen än protestantismen. Den är mindre renodlad, mindre radikal och den har mer av hedniska inslag. Den har varit bättre på att integrera delar av den äldre. Den har de här arkaiska överlagringarna liksom, med anfädersdyrkan, hela helgonkulten som är egentligen bara en hednisk liksom, gammal kult som man har tagit över. Man har mycket så här antik grekisk filosofi, en del i alla fall, som han har involverat och så vidare. Och sen protestantismen gjorde sig av med mycket av det där och identifierade helt korrekt att det där är gamla hedniska kvarlevor. Men de är fortfarande väldigt omhuldade i katolicismen. Och därför har jag det är det jag menar med att katolicismen har haft en öppenhet även i Europa för icke-kristna seder och liksom inlämnat dem.
Ja, men... det är en bra poäng, men då skulle jag nog vilja säga att din egentliga dragning är väl åt de ortodoxa. För de övertar ju den grekiska tankevärlden på ett mycket direktare sätt än kyrkan, än den katolska kyrkan gör. Så att där är det grekiska arvet mer levande.
Definitivt det grekiska, och jag har ju definitivt ett gott öga till den ortodoxa kristendomen. Det är den riktiga kristendomen, enligt min mening. Bara som utomstående betraktare så är det svårt att ta någon annan form av kristendom på fullt allvar när man väl har fått inblick i den ortodoxa kyrkan, som jag tycker är väldigt stark historiskt, teologiskt, filosofiskt. Jag är en beundrare av den ortodoxa kristendomen, åtminstone relativt de andra grenarna.
Ja.
Men den ortodoxa kristendomen har inte det här anammandet av det hedniska. De har inte inkorporerat lika mycket av hedniska riter och sånt där som katolicismen ändå gjort. Så där kan de få ett poäng ändå. Ja, det är en gammal diskussion. Mm. Vi har pratat mycket om det här. Liksom, om
ja.
Var det den katolska kyrkan som byggde Europa, eller var det snarare så att det var en fantastisk syntes, och att kyrkan kunde etablera sig och växa sig stark för att den inlämnade så mycket av den hedniska, den germanska kulturen som fanns och så vidare. Låt oss hålla oss till påven och påveämbetet och sånt där. För vi har ju ändå den här frågan nu som det ankommer på oss att avhandla. Vem som blir den nya påven. Det är mycket spekulationer just nu, och jag tror att det är imorgon som överläggningarna påbörjas i Rom. De ska stänga in sig där, lämna ifrån sig sina mobiltelefoner, läste jag att de måste göra. De får inte ta med dem in i Sixtinska kapellet eller var de sitter. Och sen ska de rösta, och de räknar med att vara klara på några dagar. Så att nästa gång vi gör radiobubbla så vet vi vem den nya påven blir. Och en grej som folk säger så att det blir förmodligen en italienare. Därför att från 1523 till 1978 så var det bara italienare på den heliga stolen. Men å andra sidan, sen dess har det inte varit en enda. Sen dess har det varit en polack, en tysk och en argentinare. Så att det är lite oklart vilken trend man ska titta på där. Har du någon favorit, Boris, i påve-racet? Har någon häst som du håller på?
Som jag har bettat på? Nej, det är... Nej, inte alltså, skrapar man på var och en av dem så kommer jag alltid fram till att det är ju liksom... Det är som politikerval. Har man nått den positionen att man kan komma ifråga för att bli påve eller premiärminister, det är man inte en speciellt intressant person. Jag är fascinerad. Först var jag tyckte jag var jätteknäppt att Arborelius nämndes som potentiell...
Ja.
Påve.
Ja.
Men sen har jag bara tänkt att ja, alltså ingenting är omöjligt. Det kan liksom bli en, i och med att ordnarna liksom håller på sin, det är de som bestämmer att nu är det er tur att få en påve. Så, eller så tar man en påve från en liten skitorden som kompromissgubbe. Och alltså Arborelius kan landa i den positionen helt enkelt. Att faktiskt tror jag att det är inte omöjligt då, om de vill sätta en slant.
Så vilken orden tillhör han? Vilken schattering är det som då via honom skulle få sin tur nu?
Alltså jag för mig att han är trappist.
Mm-hmm. Okej. Okay. Det är en jättespännande idé att be en svensk påve. Men jag är ganska skeptisk. Alltså jag tror ju på en annan kandidat i sådana fall. Inte den här gången, men nästa gång eller nästa gång. Du vet... Moderaten. Han påläggskalven som alla visste skulle bli partiledare och statsminister i Sverige. Och allt det där. Men sen hoppade han av och blev jesuit och han blev präst. Du vet vem jag menar, eller hur, Boris?
Ja... den långa magre mörke som skulle sona sina synder. Han blev jesuit, ja, just det. Nej, men han...
Idergard, Thomas Idergard.
Just det.
Jag har ju hört en del historier som kan förklara hans plötsliga avhopp från politiken. Och kanske hans behov av snabb och radikal omvändelse på ett personligt plan också. så att han är en väldigt färgstark person liksom. Jag tror han är en mer seriös kandidat. Alltså Anders Arborelius, han är säkert... en gudfruktig man och en god trappist och allt det där, men är han en politiker? Har han smidigt ränker i maktens korridorer och slipat sina verbala knivar som PR-konsult på Kreab? Jag tror inte han har vad som krävs, men Thomas Idgard har det.
Nej, ja men precis. Men det är ju det som är... Han är karmelit förresten, han tog honom att kolla. Trappist hade ju varit roligare faktiskt. Karmeliterna är jäkligt tråkiga. Nej, men jag tror att det är det som är arboré. Man behöver liksom en liten viloperiod nu. I framtiden så kan jag mycket väl faktiskt tänka mig en marknadsföringsplan som jesuiterna redan nu lägger för att Idegard ska bli påve framöver. Men och det kanske är omöjligt att lansera Arboreliusz som en kompromisskandidat. Jag kan ta två svenska. Men han skulle vara en ganska okej kompromisskandidat. Alltså, ska man ha en påve från ett icke-katolskt land och ett land som har en sån här mysig tredje världen framtoning, kom till landet. De är inte katoliker i Sverige, men de är rädda att tvätta alla era fötter. Bara sträcka fram dem. I skärden är de katoliker. Så att det kan finnas en del som talar för honom. Det enda som talar emot honom är att påven ska ju ha en viss form av vältalighet alltså. Och alltså det Arboreliusz kan liksom få någon som är liksom går på uppåtchack att somna mitt i en predikan. Det sömnigaste predikant jag har hört. På riktigt.
Någon som går på uppåtchack. Tror du Thomas Idegard somnar när Anders Arboreliusz står i predikstolen? Det tror inte jag. Jag tror han är mycket smartare än så. Jag tror att du har redan nämnt, Boris, att det är orsaken till att det här är omöjligt. Och det är att de kan inte ha två svenska påvar i rad.
Nej,
eller ens
precis.
Två svenska påvar i samma generation. Så att jag tror att det skulle sabotera planen om de satte in Arboreliusz där. Det skulle blockera liksom deras riktiga manöver som de ska göra. Alltså, det är en väldigt klassisk manöver förut. Jag vill bara säga det. Det är sån här som fina familjer gjorde på den gamla goda tiden. Att man hade någon i familjen som jobbade sig upp i kyrkan. Så man hade företagsimperiet och man hade politiken där och man hade någon som jobbade sig upp i militären. Och sen hade man någon som jobbade sig upp i kyrkan och kanske blev liksom präst såklart och blev biskop möjligen. Kanske till och med KB. Och om familjen lyckades riktigt bra så fick man en egen påve. Och de svenska moderaterna gjorde samma sak. De ungtupparna i moderaterna. En av dem tog över partiet och blev statsminister. Tryckte gasen i botten på folkutbytet. En annan påbörjade den långa vandringen mot Rom. Han som egentligen skulle ha tagit över partiet, han gick istället den här kringelkrokiga vägen. Till början så ser det mer ödmjukt ut, ser mer blygsamt ut. Men till slut så leder den till en långt mer storslagen maktposition. Men Reinfeldt kanske blir ordförande för UEFA eller något sånt där. Men Idegard kommer... Han kommer ta en större stol.
Ja, men jag tror det har någon man ska sätta pengar på redan nu alltså.
Mm. Jag har också sett både Donald Trump, Marco Rubio och J.D. Vance som kandidater. Så att det verkar vara up for grabs det här valet.
Det blir som på den gamla goda tiden. Liksom, de auktionerar ut på överstolen. Vilken familj pröjsar mest?